Och idag ska jag fortsätta predika om förlåtelse. För det är så viktigt att det behöver predikas om och om igen om förlåtelse. Även mitt i advent så behöver vi komma ihåg förlåtelse och hur viktigt det är. Jesus gör pratar ofta om förlåtelse, och det gör Bibeln också. Och dagens text är hämtad ifrån Matteus 6 och 14 till 15. Och där står det så här: ty om ni förlåter människorna deras överträdelser, skall er himmelska fader också förlåta er. Men om ni inte förlåter människorna, skall inte heller er fader förlåta er era överträdelser. Och nu vill jag be tillsammans med er alla. Tack Herre för att vi får samlas här för att sjunga till dig. Tack Herre för att vi får samlas här för att be för varandra och stötta och stödja varandra. Tack för att vi får samlas för att lyssna till ditt ord och söka förstå dig bättre och vad du vill säga till oss. Tack för att du har gett oss ditt ord, och tack för att du har gett oss din heliga ande. Jag ber nu om din hjälp till mig för att jag ska kunna predika så gott som möjligt och förklara ditt ord. För det är fullkomligt, men det är inte jag. Men du kan ge hjälp. Och jag ber för alla här i församlingen att du kommer med din heliga ande och hjälper dem att förstå ditt ord. Vilket språk de än talar från början, så ber jag att du välsignar dem och hjälper dem att förstå och ta till sig vad du vill säga. Tala till oss idag och tacka dig för att vi får samlas här idag. Tack för att du har gett oss nåd och förlåtelse. Amen. Ty om ni förlåter människorna deras överträdelse, ska det himmelska fader förlåta också er. Men om ni inte förlåter människorna, ska inte heller er fader förlåta era överträdelser. Det här är allvarligt, och vi behöver ta till oss det. Hur vi behandlar andra påverkar hur Gud behandlar oss. Och det här kommer direkt efter bönen som Jesus uppmanar oss att be, eller som hjälper oss och vägleder oss i bön, som brukar kallas Fader vår. Direkt efter bönen så kommer den här stället för att understryka och förklara vad Jesus vill ha sagt. Några verser innan så ber man i bönen så här i vers 12: och förlåt oss våra skulder, så som också vi förlåter dem som står i skuld till oss. I bönen om förlåtelse så kopplas förlåtelsen vi ber om för vår del samman med förlåtelsen vi själva ger till andra. Och dagens vers, den vill förklara det här tydligare. Den vill förklara kopplingen tydligare. Inte som att den förlåtelse vi ger är grunden till den förlåtelse vi får. Det är inte så att jag behöver förlåta för att få Guds förlåtelse. Däremot så hänger det samman på ett sätt. För Gud förlåter oss först, sen ska jag förlåta andra. Men förlåter jag inte andra, så förverkar jag på något sätt, eller gör mig av med den förlåtelse jag har fått. Förlåtelsens grund, det är Jesus och vad han har gjort, och den förlåtelse som Gud ger till oss, till dig. I Kolosserbrevet 2:13 så står det om den förlåtelse som vi får ifrån Gud. Det står så här: ni som var döda på grund av era överträdelser och er oomskurna natur, också er har han gjort levande med Kristus. Han har förlåtit oss alla överträdelser och strukit ut skuldebrevet som med sina krav vittnade mot oss. Han har tagit bort det genom att spika fast det på korset. Grunden till förlåtelsen och nåden vi får, det är Jesus Kristus. Och det är korset där han dog för oss. Vi var som döda på grund av den skuld vi hade gentemot Gud. Och vi har blivit levande tack vare vad Gud har gjort för oss, för dig och för mig. Vi har fått förlåtelse för alla synder. All skuld har vi fått förlåtelse för. Och de är utstrukna. De finns inte längre. Hur händer detta? Jo, genom att det spikades fast på korset. När Jesus spikades fast på korset, så spikades också vår synd fast där. Och Jesus, han togs ner från korset, lade sin grav och uppstod. Men synderna sitter kvar. De är fast där. De finns inte längre. Så i Jesus, i hans död på korset, så försvinner synden och skulden. Och det är det glada budskapet. Det är evangeliet. Det är det Jesus kom hit för att säga och göra. Det är advent. Hans ankomst var för just det. För att bära våra synder och befria oss. Hur förlåter man då? Jo, jag ska ta upp några verser och kapitel i Bibeln som ger oss vägledning hur vi förlåter. Det första hämtar jag från Jakobsbrevet 5:14. Där det bland annat står om bön för det sjuka. När någon bland er sjuk, ska han kalla på församlingens äldste, och de ska be över honom och i Herrens namn smörja honom med olja. Trons bön ska bota den sjuke, och Herren ska resa upp honom. Har han begått synder, ska han få förlåtelse för dem. Bekänn alltså era synder för varandra och be för varandra, så att ni blir botade. Mycket mäktig och verksam är en rättfärdig människas bön. Första steget till förlåtelse och nåd, det är om jag själv ser att jag har gjort fel. Att jag då bekänner det för andra. Särskilt mot den jag har gjort fel mot. Att jag bekänner att jag har gjort fel. Be om förlåtelse först till Gud för vad jag gjort fel. Men också till alla andra. Till min familj, min fru, mina barn, mina vänner. Vi behöver be varandra om förlåtelse och bekänna de saker vi har gjort fel. Så när du gjort fel, håll inte inne det, utan bekänn det. Det är så det finns frihet, både till Gud men också till människor. Jag går vidare till Galaterbrevet, kapitel 6, och vers 1-2. Där står det så här. Bröder, om ni kommer på någon med att begå en överträdelse, så ska ni som är andliga människor i mildhet upprätta en sådan. Men se till att inte du också blir frestad. Bär varandras bördor, så uppfyller ni Kristi lag. Om du skulle se att någon gör fel, att någon syndar eller gör någonting som inte är gott, så är det första inte att du ska fördöma, utan upprätta. Många gånger så har vi människor tillräcklig insikt för att se att vi gjort fel. Och då har vi oftast skuldkänslor, och det är en tyngd för oss. Då behöver vi inte att någon säger vad har du gjort och pekar mer på det. Utan behöver vi någon som kommer och upprättar oss. Och hjälper oss att komma vidare. Vi behöver alltså hjälpa varandra när någon gör fel. Så ska vi upprätta varandra och styrka varandra. Men vi ska vara försiktiga. Så att vi inte också frestas eller hamnar i att göra fel. Så var försiktiga också. Skulle du ha problem med alkohol så kanske du inte ska stötta någon på krogen och försöka hjälpa den och inte dricka om den har svårt för att dricka mycket. Då är det bättre att någon annan som inte har problem med det kan hjälpa den personen. Som ett exempel. Vi ska hjälpa varandra, men vi ska göra det på ett sätt som gör att vi inte själva hamnar i fara. Till viss del. Vi ska leva ett utgivande liv. Samtidigt ska vi också vara rädda om oss själva. Jag går och hoppar tillbaka till Kolosserbrevet igen för att ta nästa punkt. Om hur vi ska förlåta. I kapitel 3 och 13 så står det så här. Ha fördrag med varandra och förlåt varandra. Om någon har något att förebrå en annan, så som Herren har förlåtit er, ska ni förlåta varandra. Jesus är mönstret för vår förlåtelse. Den förlåtelse vi ger ska följa på det exemplet vi själva har tagit emot. Vi har fått förlåtelse och nåd för alla våra synder av Jesus genom hans död på korset. Och det är också det vi ska ge vidare till andra. Så förlåt som han har förlåtit. Så gott du kan. Vi kommer aldrig kunna vara perfekta så som Jesus var det. Men vi ska försöka att leva som honom så gott vi kan. Jag går vidare till Matteus 18. Och 15. Där står det så här. Om din broder begår en synd, gå och ställ honom till svars enskilt mellan fyra ögon. Om han lyssnar på dig, har du vunnit din broder. Men om han inte lyssnar, ta då med dig en eller två andra, för att varje sak ska avgöras efter två eller tre vittnesord. Lyssnar han inte till dem, så säg det till församlingen. Lyssnar han inte heller till församlingen, då ska han vara för dig som en hedning eller publikan. Amen säger, allt vad ni binder på jorden ska vara bundet i himlen. Och allt vad ni löser på jorden ska vara löst i himlen. Det finns tillfällen när en person kanske inte inser att han gjort fel. Och då ger Jesus oss den här vägledningen för hur vi ska gå till rätta med det. Om någon gör fel mot dig eller någon annan, så börja inte prata med andra om det. Gå direkt till personen i fråga. Den personen som har gjort fel. Prata med den mellan fyra ögon och försök reda ut det där. Förhoppningsvis lyssnar personen på dig. Och så behöver det inte hända något mer. Om personen inte ser eller förstår, så ta hjälp av några till som kan komma och prata med personen. Och förhoppningsvis inser personen då att den gjort fel. Ibland kanske det går så långt att en hel grupp eller familj eller församling tillsammans behöver, det här är inte bra, du behöver ångra, det här är inte rätt. Och förhoppningsvis så inser personen det. Men det finns tillfällen då man inte kan göra mer. Förhoppningsvis så kommer en person be om förlåtelse och omvända sig. Och då ska vi upprätta och bygga upp personen. Men är man så hårdhjärtad att man inte lyssnar, då kan man inte alltid vara med på samma villkor. Men förlåtelsen finns där hela tiden. Den finns där första gången, andra gången, tredje gången. Och det fortsätter att finnas där. Hur stor en sak än blir, så finns det för Gud alltid förlåtelse och nåd. Och efter vi nu har pratat, då blir följd om hur man förlåter, då blir följdfrågan hur mycket och hur ofta ska man förlåta? Och svaret som jag redan tagit upp är delvis är ju att vi ska förlåta så som Gud förlåter oss. Och Jesus, han använder en liknelse för att förklara hur det ligger till, både med den förlåtelse vi får, den vi ger och den förlåtelse vi ytterst sett kommer att få om vi lever i förlåtelsen. Han använder en liknelse som kopplar, det finns i samma kapitel här, i vers 21, kapitel 18 i Matteus och vers 21. Då står det så här: då gick Petrus fram och frågade Jesus: Herre, hur många gånger ska min broder försynda sig mot mig och få min förlåtelse? Upp till 7 gånger? Jesus svarade honom: jag säger dig, inte 7 gånger, utan 70 gånger 7. Därför är himmelriket likt en kung som vill ha redovisning av sina tjänare. När man började granskningen förde man fram till honom en som var skyldig honom 10 000 talenter. Eftersom han inte kunde betala befallde hans herre att han och hans hustru och barn och allt han och vad han ägde skulle säljas och skulden betalas. Tjänaren föll ner för honom och bad: ha tålamod med mig, så ska jag betala dig allt sammans. Då förbarmade sig han, säger tjänarens herre, över honom och gav honom fri och efterskänkte hans skuld. Vi är alltså skyldiga Gud. Vi har en skuld gentemot Gud, för vi har gjort fel. Vi lever inte upp och gör inte så gott som han önskar och tänker att vi skulle göra. Det är grunden. Grundproblematiken. Det finns en synd, en skuld vi har mot Gud. Men precis som den här mannen som här var skyldig, så ger Gud oss förlåtelse och nåd. Han stryker ut vår skuld, befriar oss från den, efterskänker det tack vare Jesu Kristi offer och död för oss. Och 10 000 talenter, skulle man räkna om det i dagens värde, så skulle det jämföras med styvt 36 miljarder, inte miljoner utan miljarder, i dagens värde. Det är 36 000 miljoner eller 36 000 hus för 1 miljon. Eller typ 700 slott i Sverige. Eller 60 gånger Älvsbyns kommuns intäkter över ett år. Eller en sjättedel av Norrbottens yta skulle man kunna köpa för så mycket pengar. Eller 3,5% av hela Sveriges intäkter på ett år, alltså Sveriges statens intäkter på ett år. Så mycket pengar var den här mannen skyldig, och ändå så fick han förlåtelse. Och ibland så fattar vi inte hur stor vår skuld är mot Gud, men vi behöver förstå det, ta in det, och vi ser det bättre när vi ser på Jesus, hur han levde och hur vi lever. För ni jämför oss med Jesus, så ser vi att vi inte når upp. Men berättelsen fortsätter efter det här tillfället. Och den fortsätter så här: men när tjänaren kom ut träffade han en av sina medtjänare som var skyldig honom 100 denarer. Han tog fast honom, ville strypa honom och sade: betala vad du är skyldig. Hans medkännare föll då ner och bad honom: ha tålamod med mig, så ska jag betala dig. Men han gick inte med på det. utan gick och lät sätta honom i fängelse tills han hade betalat vad han var skyldig. När hans medtjänare såg vad som hände blev de mycket upprörda och gick och talade om allt sammans för sin herre. Då kallade hans herre honom till sig och sade: du onde tjänare, hela skulden efterskänkte jag dig därför att du bad mig. Borde inte du också ha förbarmat dig över din medkännare, liksom jag förbarmade mig över dig? Och i sin vrede överlämnade hans herre honom till fångvaktaren tills han hade betalat allt vad han var skyldig. Så ska också min himmelska fader göra med er, om ni inte av hjärtat förlåter sin broder. Vad vi gör när vi har fått den här nåden spelar roll. Och ibland behöver vi få perspektiv. Den skuld som andra är skyldig oss, den är liten jämfört med vår skuld mot Gud. Jämfört med det här perspektivet så är det skillnad på 36 miljarder och 60 000. 60 000 är mycket. Men jämför man med 36 miljarder så är det väldigt lite. Det är ungefär, det är 600 000 gånger mer. Alltså 600 000 gånger mer. Och det är ju bara en bild för att förklara hur mycket mer vi har fått förlåtet av Gud än vad andra står i skuld till oss. Den nåd vi får är inget att skoja bort. Att vara glad och tacksam för, ja, men inte skoja bort. Det är inget man kan ta lätt på. Den har kostat Jesus på korset. Att Jesus dog för att befria oss från den skulden. Så dyr är vår förlåtelse. Den köptes dyrt. Och förlåtelsen måste tas emot med allvar. Ett allvar som förvandlar oss. Ta emot förlåtelsen och nåden och förstår vad det innebär. Så tänker jag att det inte kan annat än förvandla mitt hjärta. Om jag har fått så mycket förlåtet, varför ska jag hålla på små saker då gentemot andra? Men om jag håller kvar det, då ser Gud att jag inte riktigt har förstått allvaret. Det är allvarligt det här. Vi behöver ta det på allvar. Vi behöver lära oss att förlåta andra. I vår bön till Gud, förlåt mig Gud, behöver vi hela tiden minnas att det innebär att jag ska förlåta andra. Förlåter inte jag andra, så gör jag mig av med den förlåtelse jag får ifrån Gud. Det är inte för att Gud vill hålla in sin förlåtelse. Han vill ge, men han vill att du ger vidare. Om Gud är god mot dig, hur kan du då fortsätta hålla inne med det? Han vill ju att du ger vidare av sin godhet. Om Gud är god, var god du också. Det här är inte någonting du ska leva upp till. Det är någonting du tar emot och ger vidare. Det är nåden. Vi får nåd och vi ger den vidare. Vi får godhet. Så mycket godhet att vi måste ge den vidare. Nu när det är vänt så påminns vi om Jesu ankomst, som Ivan sa. Advent betyder ankomst. Jag tänkte läsa ifrån Hebreerbrevet 9 och 27. Där står det så här: och liksom det är bestämt om människan att hon en gång ska dö och sedan dömas, så blev Kristus offrad en gång för att bära många synder. Och han ska en andra gång träda fram, inte för att bära synd, utan för att frälsa dem som väntar på honom. Advent som betyder ankomst. I advent nu så firar vi och tänker tillbaka på Jesu första ankomst, då han kom för att bära våra synder på sig, komma som ett litet barn, bli människa, växa upp och till slut dö på korset för att vi ska få förlåtelse. Men vi kommer och tänker också på den andra ankomsten, när Jesus kommer tillbaka för att frälsa dem som väntar på honom. Och i den väntan så ska vi vara redo. Och därför uppmanar jag dig idag, gör dig redo att möta Gud. Han kommer snart. Han har själv sagt det. Vi har väntat länge, men han kommer snart. Och det gör det genom att be om förlåtelse gentemot Gud och be om förlåtelse mot människor, men också ge förlåtelse. Är du inte beredd att be om förlåtelse mot Gud och mot andra och ge förlåtelse för att du själv har fått förlåtelse, så är du inte redo att möta Gud. Men gör dig redo. För jag vill att vi alla ska ha julfrid, som vi pratar om på svenska. Och jag tror att julfrid är mer än en kopp glögg, pepparkakor, några ljus och att presenterna är köpta till alla barnbarnen och barnen eller frun. Julfrid handlar om att ha det upprätt. Att vi kan känna frid för att mina vänner har jag förlåtit. De har förlåtit mig. Att ha frid inför jul genom att förlåta, be om förlåtelse och få våra relationer på rätt sätt. Då är vi redo inför Jesus som kommer. Och jag tänkte avsluta med sista versarna i Bibeln ifrån Uppenbarelseboken 22 och 20 och 21. Han som säger detta, han som betygar detta säger: jag kommer snart. Amen. Kom, Herre Jesus. Herre Jesu nåd var det med er alla. Så låt oss tänka på Jesus som kom till jorden, föddes, la sin krubba, levde, växte upp, dog på ett kors för oss, för mig och för dig. Och komma ihåg att vänta på att han kommer tillbaka. Han som sa jag kommer snart. Han kommer snart. Vi vet inte hur snart, men vi vet att han kommer. Och vi längtar efter att inte bara fira i minnet av hans första ankommelse, utan tillsammans med Jesus få fira när han kommer igen. Låt oss be. Tack Gud för din nåd mot oss. Tack för att du har förlåtit oss våra synder i Jesus Kristus. Genom hans död för oss, genom hans offer på korset, så förlåter du våra synder. Vi är så tacksamma för det. Och hjälp oss att i glädje över det ge din förlåtelse och nåd vidare. Hjälp oss att förstå allvaret i att hålla inne med förlåtelse, för att vi inte ska gå miste om förlåtelsen du vill ge oss och fortsätta att ge oss. Du har förlåtelse i oändlighet för oss. Så hjälp oss att ge den vidare för att kunna fortsätta få del av din förlåtelse och nåd. Och förlåt oss Gud om vi har varit oförsonliga eller inte gett förlåtelse. Och hjälp oss att var och en se när vi gjort fel, be om förlåtelse och ge förlåtelse vidare. Och låt det i församlingen, i familjerna här, i Älvsbyn får bli en julfrid. En frid med dig, en frid med varandra, som sträcker sig långt djupare och långt mer än bara presenter och mat. Låt oss få den friden med dig. Att vi är redo när du kommer igen. Den friden är så mycket värdefullare än alla presenter vi kan köpa. Och tack att du vill ge den till oss. Hjälp oss att reda upp och förbereda oss för dig. Amen.